Evangeliet kapitel 11. Och jag ska också göra så att jag läser lite längre. Börja tidigare än vad själva kyrkoåret gör. Så jag kommer läsa från vers 6 i Johannes 11. Står det så här. När Jesus nu hörde att Lazarus var sjuk stannade han ändå 2 dagar där han var. Därefter sade han till sina lärjungar, låt oss gå tillbaka till Judén. Lärjungarna sade till honom, Rabbi, nyss försökte judarna stena dig och nu går du dit igen. Jesus svarade, har inte dagen 12 timmar? Den som vandrar om dagen snavar inte, för han ser denna världens ljus. Men den som vandrar om natten, han snavar eftersom ljuset inte finns i honom. Efter att han sagt detta tillade han, vår vän Lazarus sover, men jag går för att väcka honom. Då sade lärjungarna till honom, Herre, sover han så blir han frisk. Men Jesus hade talat om hans död, men de trodde att han talade om vanlig sömn. Då sade Jesus helt öppet till dem, Lazarus är död. Och för er skull, för att ni ska tro, är jag glad att jag inte var där. Men låt oss nu gå till honom. Thomas, som kallades tvillingen, sade då till de andra lärjungarna, låt oss gå vi också och dö tillsammans med honom. När Jesus kom fram fann han att Lazarus redan hade legat i graven i 4 dagar. Betania låg nära Jerusalem, ungefär 3 kilometer därifrån. Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras bror. När Marta fick höra att Jesus hade kommit gick hon ut och mötte honom, men Maria stannade kvar. Marta sade till Jesus, Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Jesus sade, din bror ska uppstå. Marta svarade, jag vet att han ska uppstå, men vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sade, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta?
Ja.
Bra. Hon svarade, ja herre, jag tror att du är Messias, Guds son. Han som skulle komma till världen. När hon hade sagt det gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade, mästaren är här och kallar på dig. Så snart hon hörde det reste hon sig och gick ut till honom. Jesus hade inte gått in i byn än utan var kvar på platsen där Marta hade mött honom. Judarna som var hemma hos Maria och tröstade henne såg att hon reste sig hastigt och gick ut. Då följde det efter henne i tron att hon skulle gå till graven och gråta där. När Maria kom till platsen där Jesus var fick hon se honom och fick se honom. Föll hon ner vid hans fötter och sade till honom, Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som följt med henne grät blev han djupt rörd och skakad i sin ande. Och frågade, var har ni lagt honom? De svarade, Herre, kom och se. Jesus grät. Då sade judarna, se hur han älskade honom. Men några av dem sade, kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte dog? Jesus blev åter djupt rörd i sitt inre och gick fram till graven. Det var en klippgrav med en sten för öppningen. Jesus sade, ta bort stenen. Den döde syster Marta sade till honom, Herre, han luktar redan, det är 4:e dagen. Jesus sade till henne, har jag inte sagt till dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Då tog de bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sade, Far, jag prisar dig för att du hör mig, jag vet att du alltid hör mig, men jag säger det för att folket som står här, för att de ska tro att du har sänt mig. När han hade sagt detta ropade han med hög röst, Lazarus kom ut. Då kom den döde ut med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sade till dem, gör honom fri och låt honom gå. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det var långt. Men det är några personer här då som jag vill lyfta fram. Och den första som jag tror kan visa oss på något sätt hur vi kan leva det här livet, att låta Guds liv prägla oss och kliva ut i mer och mer av hans liv, det är Thomas. Thomas som är med när Jesus får budskapet om att Lazarus är sjuk, att han väljer att vänta i 2 dagar och sen bestämmer sig för att gå till Betania. Och det står att Betania, det ligger alldeles utanför Jerusalem. Och det som har hänt precis innan här, det är att Jesus, han har varit i Jerusalem. Och han har sagt att han är ett med Fadern. Han har proklamerat sig själv som Messias, som den som ska komma, som Gud. Och det står i kapitel 10 där då att de ville gripa honom, de ville stena honom, men han lyckades komma undan från dem. Så lärjungarna vet det här då, när han går till Betania som ligger alldeles precis utanför Jerusalem, så vet de att okej, Jesus han går tillbaka mot det som var en nära död alldeles nyss. Så Thomas, han säger här i vers 16: låt oss gå vi också och dö tillsammans med honom. Och det var som när vi pratade om syndabekännelsen, att vi måste vända om varje dag och vi måste dö varje dag för det som är vårt kött, vårt tidigare liv, vårt eget, för att vi sträcker oss mot det som är Jesus, vårt jag i Jesus. Och säga okej, men Jesus han går dit och jag följer med honom dit. Och det är den riktningen som jag vill följa, oavsett vad det innebär för mig. Och ibland så kan vi tänka att det innebär min död. Och det kanske är kroppslig död. För oss kanske det inte alltid är det. För att vi lever där vi lever. Men det kan innebära min egen död på andra sätt. Och det kan innebära död för områden i mitt liv. Att jag måste lägga ner det här för att kunna följa Jesus in till det här platsen Betania som han har kallat mig till. Så det är en sak jag vill lyfta fram med Thomas. Att han var villig där och säga, nej, men den här Jesus som vi har sett, som vi har fått uppenbarelse om, han går dit och jag följer med. Och när de kommer dit så möter de Marta. Och hon säger i början så här: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Så det börjar ganska bra. Marta visar att hon är besviken att Jesus inte var där när Lazarus blir sjuk. Men hon håller samtidigt masken och vill visa en stark tro. Och hon ger ganska så här trosvissa proklamationer. Hon säger sådana här saker som att om du hade varit här så skulle min bror inte ha dött. Och Jesus ställer frågor till henne och utmanar henne. Och hon svarar trosvisst. Men det blir på ett intellektuellt plan. Och Jesus han utmanar henne då med att säga den här som blev en väldigt tydlig proklamation helt enkelt. Jesus sa det: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade: ja, herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen. Och här märker vi att han pressar henne till att ge det här. Antingen står du för detta eller står du inte för det här. Och Marta, hon är på det planet att ja, men min tro finns i min teori. Min tro finns Jag är överlåten till dig. Jag är överlåten till dig, Jesus. Jag tror på dig. Men känner hon Jesus på det sättet att hon känner vem han är? För vi märker sen när Jesus kommer till graven att han utmanar henne. Ska vi plocka bort stenen nu? Ska vi öppna upp för Lazarus, döden som är där inne? Då är det inte självklart för henne att öppna. Hon säger, han luktar redan. Herre, det är ingen bra idé. Du vet inte vad du gör här. Men Jesus, han möter Marta där hon är i sin trosresa. Hon har inte kommit längre än. Och Jesus ser henne där och vill föra henne längre fram. Och det tror jag är viktigt för Marta också, att hon får mötas av Jesus på det sättet. Men när han sen kommer till Maria så kommer hon till Jesus och hon faller ner inför Jesu fötter. Och det intressanta är att hon säger precis samma sak som Marta gjorde. Använder exakt samma ord. Herre, om du hade varit här så skulle min bror inte ha dött. Men hon stannar där sen. Hon säger inget mer. Marta, hon sa det, men sen fortsatte hon. Men också nu vet jag att Gud kommer ge dig vad du än ber honom om. Och Jesus lovar henne att din bror ska uppstå. Men Marta, han fortsätter och säger, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Så hon kan inte koppla att det här kan hända nu. Och det är inte konstigt, för att Jesus, han har väckt någon från det döda. Det finns profeter som har gjort det. Men det här är en annan match liksom. Han har legat i graven i 4 dagar. Han är död på graven. Och ja, som hon säger sen, han har börjat lukta. Vi har lindat in honom. Vi har stängt in det här för att det är död över allt detta. De andra som har väckts upp, de har legat kvar i huset. Och det är den nyvunna sorgen där på något sätt. Men det här är passé. Så det är en världsbild som sprängs för henne. Och hon lever ändå i en världsbild som är så centrerad kring Gud. Kring att han gör mirakel. Kring att han vinner allt för sitt folk. Men Jesus, han spränger alla gränser där. Och när Maria kommer fram till Jesus då. Hon kommer inte för att vinna någonting utav Jesus. Hon kommer inte för att attackera honom. Hon kommer inte för att göra någonting. Hon kommer för att uttrycka sin sorg. Hon vet att hos Jesus kan jag säga detta. Hon har varit hemma och gråtit. Och nu så hör hon att mästaren är här. Och då går hon dit. Hon faller ner för Jesus och hon gråter. Och hon säger samma sak. Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Jag tror att hon bara tömmer sig där. Hon vill få möta den här Jesus som både sin besvikelse över att han inte var där och kanske sin ilska över att han inte kom, men och framförallt sin sorg över att detta har hänt. Men det är inte hon börjar inte en process av hur ska jag få ihop det här, utan det är där hon är. Och jag tror inte att det är en slump att Johannes som har skrivit det här, att han använder samma ord i båda de här, för båda de här kvinnorna. Utan att han vill visa på någonting där. Men Maria faller ner på sina fötter, på sina knän framför Jesu fötter. Och hon uttrycker bara sin sorg och förtvivlan över det som har hänt. Och hon gråter. Och precis som för Marta så en uppståndelse tanke av Lazarus spränger hennes världsbild också. För det är ingenting som de räknar med här. Det är ingenting som de tror Jesus ska göra. Men hon är inte där för att visa upp någonting för Jesus. Hon uttrycker bara sin sorg. Men vad det här gör med Jesus, det står att han blir djupt rörd och skakad i sin ande. Och Jesus, han börjar gråta själv. Och han frågar, vart har ni lagt honom? Så vad jag ser här, det är att Martas relation till Jesus, Martas sätt att vända sig till Jesus, öppna sitt hjärta för Jesus, det driver Jesus till handling. Det driver honom till att gå till graven och i sluthanden där väcka upp Lazarus. Det kommer liv utav det. Och det här utmanar oss i våra relationer, i våran relation till Gud. Vågar vi kliva in äkta inför Gud? Och det här kan vi brottas med, för att vi kan tänka att ja, men då måste vi vara precis som Maria och vi måste vara jättekänslosamma och göra alla de här bitarna och falla ner och gråta, och det är inte alls jag. Men jag tror inte att det är det som det handlar om, utan Jesus, han vill att vi ska se att han ska få se vårt hjärta, att vi ska vända oss ansikte mot ansikte emot honom och möta honom i det som vi är i. Och utifrån det uttrycka, okej, men det här tänker jag. Här står jag i detta. Och oavsett om vi väljer att ha en tankebaserad eller känslobaserad form utav det, så är det inte det som avgör, utan det är vi äkta där med Jesus, eller vill vi visa upp, ja, jag har förstått det här. Och jag kan lätt fastna i ha snygga teologiska formuleringar där och försöka driva Gud till att göra rätt genom att jag har vet, ja men Gud, du fungerar ju på det här sättet, och då ska det ju passa in så här. Men vi ser ju här att Lazarus kom ju ut ur graven sen. Och Jesus, han säger ta bort stenen, och han kallar ut honom i ljuset. Och här har vi en då som har legat inne i mörkret i 4 dagar, legat inne i graven i 4 dagar, han har varit död. Och det här är på något sätt då det som vi får också ta till oss i detta. Att Lazarus är både en bild för oss själva och en bild för dem omkring oss. Att vi är de som står utanför och får se, okej, här är någon som Jesus talar sitt livsord till. Och den personen behöver få komma ut i ljuset, behöver få kliva fram, och det stinker om den personen. Han har levt sitt liv inne i mörkret, i de här bindlarna, och kanske inte så roligt att komma ut och gå i de här bindlarna och lukta illa, medan alla vi här ute inte luktar illa, för vi har inte legat där inne i 4 dagar. Men är vi beredda då att stå välkomna ut och hjälpa till att ta loss de här bindlarna och hjälpa till att tvätta personen och uppmuntra till att komma ut och inte göra något särskilt utav det, utan att fira med personen istället, att nu är du här med oss? Och det gäller oss allihopa, för att vi är en gemenskap där, som vi sa i början, att vi bär alla på grejer där vi behöver möta Jesus med den äktheten. För han talar sitt livsord till oss inne i grottan. Och han har sagt, ta bort stenen. Och det kan han säga till olika områden i våra liv. Så han säger kanske till Monica så här. Monica, det här området här, jag tar bort stenen där nu. Och kom ut. Och i första Johannesbrevet så talar Johannes om att leva i ljuset, att vandra i ljuset, att gå i ljuset. Och vi bär på så mycket grejer som vi kan skämmas över och brottas med. Och det kan vara synder, kan vara problem, det kan vara saker som vi inte vet om. Men Jesus kan sätta ljuset på det. Och ibland så bara han sköljer bort det liksom. Men ofta så är det så att vi behöver bära fram det. Och jag menar inte att vi alltid behöver liksom komma fram och ställa oss här framme och blotta oss inför allihopa. Men vi har syskon runt omkring oss som vi får säga, det här bär jag på. Eller det här har jag gjort. Det här har jag levt i. Och i mitt liv har jag haft massa sådana saker. Jag har gjort skitsaker, rent ut sagt. Som Gud har fått belysa, och som jag sen har gått och liksom men när jag väl liksom har fått säga det till folk, då tappar det makten väldigt mycket, och skam bryts och liv kommer in, för Jesus talar där och han lever i ljuset. Han kommer inte komma in, han går inte in själv i graven till Lazarus och säger, kom nu ska vi gå ut härifrån. Utan han står där ute och talar sitt ord in och säger, kom ut Lazarus. Lazarus får livet där inne och går ut. Och det är en utmaning till oss. Och vart vi än befinner oss där, för att vi får stå utanför och välkomna också. Så vi är alla med i den här på alla olika fronter liksom. Så det är på något sätt det här med döden och livet. Jag tror att det är en process som vi behöver leva hela vårt jordeliv. Tills vi kommer till himlen då. Ja. Mörkret och döden och så det är bortblåst. Då är det bara ljus. Så Jesus han talar och liv skapas. Och han säger till var och en av oss idag på olika områden, ta bort stenen. Och på det området så, eller på de områdena, så får vi börja se, okej, men vad är det som ligger där inne då? Vad är det som är inrullat i bindlar, balsamerat gott och säkert? För vi är väldigt, vissa saker kan vi liksom vara så bra på att dölja, att vi har liksom grävt ner i djupt för oss själva för att det inte ska skada oss, men det kommer dålig frukt av det. Och Jesus han är ordet som skapade i begynnelsen. Och då skapade han, och allt han skapade gott. Och det är samma idag, att det som han skapade, det som han talar, det livet han kommer med, det är gott. Och det som han kallar oss ut i, hur jobbigt det än är, det är gott. Och vi kan stå runt omkring och vi kanske inte tycker att det är gott att den här personen eller det här som Gud gör, att det verkar gott. Men vi får ta emot det ändå och vara med och skita ner oss lite grann. Jag trampar i hundbajs i veckan. Jag tycker inte om det. Jag är jätteäckelmagad. Men jag måste ändå liksom ner och göra rent det. För annars så fortsätter jag att skita ner där jag går runt. Och det går inte liksom. Jag måste ha gjort rent min sko. För annars så får jag sluta använda den. Eller så kommer det bli bara smutsigt där jag går. Och det tror jag är vår resa. Och vissa saker är jättetydliga för andra i våra liv. Och där får vi hjälpa varandra med nådefulla ögon. Och vissa saker är jättetydliga för oss själva, men vi vågar inte ta tag i det. Så vi ska få gå vidare härifrån. Och vi ska fira mässa. Och det är ett sätt att få ta in Guds liv i våra liv. Genom att få ta emot hans kropp och hans blod, hans nåd. Och i förbönen sen, om det är något som Gud har belyst för dig idag, så får du göra på vilket sätt du vill där. Men jag skulle vilja uppmana dig att gå till förbön och bara få en välsignelse. Eller lyft fram det så mycket du vill. Men vi går vidare. Och nu har jag inte koll på vad det stod på trosbekännelsen. Och den lämnar jag över till dig, va? Ja.